Many people face significant problems.
Många människor ställs inför svåra problem eller till och med tragedier under jordelivets resa. Över hela världen ser vi exempel på prövningar och svårigheter. Vi blir djupt berörda när vi på TV ser bilder av död, akut lidande och förtvivlan. Vi ser hur japanerna kämpar hjältemodigt mot en förödelse som orsakats av en jordbävning och en tsunami. De utplånliga scener som utspelade sig vid ödeläggelsen av World Trade Center-tornen som vi nyligen fick se var smärtsamma att återuppleva. Något inom oss rörs när vi blir medvetna om en sån tragedi, särskilt då den drabbar oskyldiga människor. Och ibland är tragedier mycket personliga. En sån son eller dotter dör tidigt i livet eller faller offer för en förödande sjukdom. En kärleksfull förälders liv utsläcks på grund av en tanklös handling eller en olycka. När helst tragedin slår till sörjer vi och bemödar oss om att bära varandras bönor. Vi begråter de ting som inte blir av och de sånger som inte kommer att bli sjungna. En av de frågor som ledare i kyrkan ofta ställer sig är: varför tillåter en rättvis Gud att dåliga saker sker, speciellt för goda människor? Varför är det som är rättfärdiga och Herrens tjänst inte immuna mot sådana tragedier? Även om vi inte har alla svaren så känner vi till viktiga principer som hjälper oss att möta tragedier med tro och förvissning om att en ljus framtid är utstakad för var och en av oss. Några av de allra viktigaste principerna är: för det första, vi har en fader i himlen som känner och älskar oss personligen och fullkomligt förstår vårt lidande. För det andra, hans son Jesus Kristus är vår frälsare och återlösare, vars försoning inte bara bereder frälsning och upphöjelse utan kompenserar för livets alla orättvisor. För det tredje, faderns lycksalighetsplan för sina barn omfattar inte bara livet i förutillvaron och på jorden utan även det eviga livet. Bland annat en stor och underbar återförening med de som vi har förlorat. Alla fel kommer att rättas till och vi kommer att kunna se fullkomligt klart ur en felfri synvinkel och med förståelse. Från det begränsade perspektivet hos de som inte har kunskap, förståelse eller tro på vår faders plan och som endast ser på världen genom jordlivets lins med dess krig, våld, sjukdomar och ondska, kan det här livet verka deprimerande, kaotiskt, orättvist och meningslöst. Ledare i kyrkan har jämfört det här perspektivet med någon som dyker upp mitt i ett framträdande med tre akter. De som inte har kunskap om faderns plan förstår inte vad som händer i den första akten eller i förutillvaron och de avsikter som fastställdes där. Och inte heller förstår de den förklaring och den upplösning som äger rum i den tredje akten, vilken är den strålande fullbordandet av faderns plan. Många inser inte att enligt hans kärleksfulla och omfattande plan finns det ingen som i slutändan blir bestraffad för att han eller hon varit missgynnad utan egen förskyllnad. Om några månader kommer det vara 100 år sedan oceanångaren Titanic så tragiskt gick under. Och de olycksaliga omständigheterna kring den här förfärliga händelsen har genljudit under hela det århundrade som passerat sedan händelsen. Och de som främjade det här nya lyxiga fartyget, som var 11 våningar högt och nästan 3 fotbollsplaner långt, uttalade sig överdrivet och oberättigat om Titanics avsaknad av sårbarhet för vintriga vatten fulla av isberg. Det här fartyget antogs vara osänkbart. Men då det gled ner under den isiga Atlantens yta förlorade över 1500 själar livet. På många sätt är det sjunkande Titanic en metafor för livet och många evangeliets principer. Det är ett utmärkt exempel på svårigheten att endast se tillvaron genom jordlivets lins. Förlusten av liv var en katastrofal konsekvens som till sin natur var olycksrelaterad. I och med 2 blodiga världskrig och då vi just passerat 10-årsdagen av de 2 World Trade Center-tornens förstörelse har vi i vår tid fått en inblick i det trauma, den smärta och de moraliska frågor som omger de händelser som kommer av att handlingsfrihet utövas på ett ondskefullt sätt. Sviterna efter de här tragedierna är fruktansvärda för familjer, vänner och nationer, oavsett orsak. När det gäller Titanic så lärde man sig en del om faran med stolthet och att resa på oroliga vatten och att Gud inte gör skillnad på människor. De som var med kom från alla skikt i samhället. Några var rika och berömda, som John Jacob Astor, miljonären. Men det fanns också arbetare, immigranter, kvinnor, barn och besättningsmän. Det finns åtminstone två kopplingar mellan Sista dagars heliga och Titanic. Båda illustrerar vilken utmaning det är att försöka förstå prövningar, svårigheter och tragedier, och båda ger oss insikt om hur vi kan bemöta dem. Den första är ett exempel på någon som uppskattar välsignelserna han får och utmaningarna han undviker. Den handlar om Alma Sonne, som senare verkade som generalauktoritet. Han var min stabspresident när jag föddes i Logan i Utah. Elsesson intervjuade mig inför min mission, och på den tiden intervjuades alla blivande missionärer av en generalauktoritet. Han hade stort inflytande på mitt liv. När Alma var ung hade han en vän som var mindre aktiv i kyrkan som hette Fred. De hade ett flertal samtal om att gå på mission, och till slut övertalade Alma Fred att förbereda sig och åka på mission. De kallades båda till den brittiska missionen. Mot slutet av missionstiden bokade Elstersson, som var missionens sekreterare, deras hemresa till Förenta staterna. Han bokade överresan med Titanic och sig själv, Fred och fyra andra missionärer som också hade avslutat sin mission. När det var dags för avresan så var Fred försenad av någon anledning. Elstersson avbokade alla sex platserna på det nya lyxfartygets jungfruresa och bokade överresan på ett fartyg som skulle segla följande dag. De fyra missionärer som hade glatt sig åt att resa med Titanic uttryckte sin besvikelse. Elstersons svar var som hämtat från berättelsen om Josef och hans bröder i Egypten som nedtecknas i första Mosebok. Hur skulle vi kunna resa hem till våra familjer utan att ha pojken med oss? Han förklarade för sina kamrater att de hade kommit till England tillsammans och att de borde återvända tillsammans. Elstersson fick senare veta att Titanic sjunkit och sa tacksamt till sin vän Fred: "Du räddade mitt liv." Fred svarade: "Nej, genom att se till att jag kom iväg på den här missionen räddade du mitt liv." Alla missionärerna tackade Herren för att han hade bevarat dem. Ibland, som i fallet med Elstersson och hans missionärskamrater, får de som är trofasta stora välsignelser. Vi bör vara tacksamma för den ömma barmhärtighet vi får ta del av här i livet. Vi är omedvetna om en mängd välsignelser som vi får dag för dag. Det är av yttersta vikt att vi har en anda av tacksamhet i vårt hjärta. Skrifterna är tydliga. De som är rättfärdiga, följer frälsaren och håller hans bud har framgång i landet. En viktig beståndsdel i att ha framgång är att ha andens sällskap i livet. Rättfärdighet, bön och trofasthet resulterar emellertid inte alltid i lyckliga slut under jordelivet. Många får vara med om svåra prövningar. När så är fallet är det behagligt för Gud att vi utövar tro och söker prästadöms välsignelser. Herren har förkunnat, och kyrkans äldster, två eller flera, ska tillkallas och ska be för och lägga sina händer på dem i mitt namn. Och om de dör ska de dö för mig. Om de lever ska de leva för mig. Det är belysande att den andra kopplingen mellan Sista dagars heliga och Titanic inte fick ett lyckligt slut under jordelivet. Irene Corbett var 30 år. Hon var en ung hustru och mor från Provo i Utah. Hon hade betydande talanger som artist och musiker. Hon var även lärare och sjuksköterska. Hon hade av medicinska experter i Provo övertalats att gå en kurs på 6 månader i London för att läsa till barnmorska. Hon hade en stark önskan att få bidra med något till världen. Hon var omsorgsfull, eftertänksam och benägen till bön och modig. En av anledningarna till att hon valde att återvända till USA med Titanic var att hon trodde att missionärerna skulle resa med henne och att det skulle innebära en extra trygghet. Irene var en av de få kvinnor som inte överlevde den här fruktansvärda tragedin. De flesta kvinnor och barn sattes i livbåtar och räddades till slut. Det fanns dock inte tillräckligt med livbåtar till alla. Men man tror att hon inte bordade någon livbåt eftersom hon med sin speciella utbildning tog hand om de passagerare som hade fått skador av kollisionen med isberget. Det finns många olika typer av utmaningar. Vissa ger oss nödvändiga erfarenheter. Negativa resultat under jordlivet är inte tecken på bristande tro eller på ofullkomligheter i vår himmelska faders övergripande plan. Luttringens ugn är verklig, och de karaktärsegenskaper och den rättfärdighet som smids samman i smärtans ugn förfinar och renar oss och förbereder oss för att möta Gud. När profeten Joseph Smith satt fängslad i Liberty Jail förkunnade Herren för honom att en mängd plågor kan drabba mänskligheten. Frälsaren sa bland annat: om du kastas i djupet, om höga vågor sammansvärjer sig mot dig, om våldsamma vindar blir dina fiender och alla elementen förenar sig för att spärra din väg, ska allt detta ge dig erfarenhet och tjäna dig till godo. Frälsaren avslutade sin undervisning med orden: dina dagar är kända och dina år ska inte bli förkortade. Frukta därför inte, ty Gud ska vara med dig i evigheters evighet. En del utmaningar är resultatet av andras handlingsfrihet, och handlingsfriheten är nödvändig för andlig tillväxt och utveckling. Onda gärningar är en av handlingsfrihetens följder. Överbefälhavare Moroni förklarade denna mycket viktiga lärosats: ty Herren tillåter att rättfärdiga dräps för att hans rättvisa och dom ska kunna drabba de ogudaktiga. Han gjorde det klart att de rättfärdiga inte går förlorade, utan att de går in i Herrens, sin Guds, vila. De ogudaktiga kommer att hållas ansvariga för de grymheter de begår. Några utmaningar är en följd av olydnad mot Guds lagar. De hälsoproblem som uppstår på grund av rökning, alkohol och drogmissbruk är alarmerande. Antalet fängelsevistelser till följd av alkohol- och drogrelaterade brott är också mycket högt. Det sker också ett betydande antal skilsmässor till följd av otrohet. Många av de här prövningarna och svårigheterna hade kunnat undvikas genom lydnad mot Guds lagar. Min älskade missionspresident, Elster Marion G. Hanks, som gick bort i augusti, bad oss missionärer att lära oss ett uttalande utantill för att kunna övervinna svårigheter i livet. Det finns ingen tillfällighet, inget öde, ingen bestämmelse som kan kringgå eller hindra eller kontrollera den fast beslutna själens starka föresats. Han medgav att detta inte gäller alla de småheter som vi möter, men att det stämmer beträffande andliga ting. Jag har uppskattat det här rådet i mitt liv. En av orsakerna till den fruktansvärda förlusten av liv på Titanic var att det inte fanns tillräckligt med livbåtar. Oavsett vilka prövningar vi möter i det här livet, så förser frälsarens försoning oss alla med livbåtar. De som tycker att prövningarna de möter är orättvisa ska veta att försoningen kompenserar för alla livets orättvisor. En alldeles speciell utmaning för de som förlorat närstående är att undvika att älta de möjligheter som gått förlorade i det här livet. Ofta har de som dör tidigt visat prov på enastående förmågor, intressen och talanger. Med vårt begränsande förstånd så sörjer vi det som vi inte kan uppnå och de sånger som vi inte kommer att sjunga. Det här har beskrivits som att dö medan man fortfarande har musiken inom sig. Musiken i det här fallet är en sinnebild för alla de slags ouppnådda möjligheterna. Ibland har människor förberett sig grundligt men får inte möjlighet att framträda i dödligheten. I en av de mest citerade klassiska dikterna av Thomas Gray begrundar man de här förlorade möjligheterna. Så många blomma föds att osedd dö, och vällukt skänker tomma rymden blott. Den förlorade möjligheten kan röra familj, yrke, talanger, upplevelser eller annat. Alla de här berövades i syster Corbetts fall. Det fanns sånger hon inte kunde sjunga och förmågor hon aldrig utvecklade i det här dödliga livet. Men om vi tittar genom evangeliets stora och klara lins istället för genom jordelivets begränsade lins, ser vi den stora eviga belöning som utlovats av en kärleksfull fader i hans plan. Som aposteln Paulus lärde, vad ögat inte sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat dem som älskar honom. En rad från en älskad psalm förser oss med lättnad, tröst och den klara linsen. Och Jesus lyssnar och hör sångerna jag inte kunde sjunga. Frälsaren sa, låt därför era hjärtan bli tröstade. Var stilla och vet att jag är Gud. Vi har hans löfte att vi med våra barn kommer att kunna sjunga sånger av evig glädje. I Jesu Kristi namn, vår frälsare. Amen.